don't really understand sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know. To try to wake people up and impart this knowledge to them. And find out that they just have walls built in front of them. They want to be slaves.
Now I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one-world communist government.
Och ja, idag är det den 4 juli, Amerikas självständighetsdag.
Just det.
så det är en bra dag att starta en podcast på. Och ja, jag heter Martin och så har vi med oss Patrik också.
Ja, hejsan.
Hej, och vi är medlemmar i föreningen Cubono. Som är ett projekt där vi bjuder in talare som inte får komma till tals i vanlig media. Och ger dem en arena att föra fram sitt budskap. Så det är ju, har ju hittills varit huvudsyftet med föreningen Cubono. Men så tänkte vi att det är så många andra som har startat podcast och att det är ett bra sätt att komma ut i etern, så att varför inte försöka oss på att göra det själva. Så därför har Patrik och jag då diskuterat till och från och sedermera gör vi detta pilotavsnitt och se hur det tas emot.
Jajamän, nu kör vi.
Ja. Så ja, vi får väl börja presentera oss själva kanske och vägen till vårt sanningssökande. Och jag har ju tidigare varit med i Radio Motgift och berättat kort där om min väg. Så att jag kan ju dra liknande här då, så att de som inte lyssnar på Motgift kan få historien. Och för mig så började det i samband med valet 2010, för jag hade länge gått och grunnat på det här med invandringspolitiken i Sverige. Att den kan inte fortsätta som den gör, att jag har själv vuxit upp i en förort och sett hur den förvandlats under resans gång. Och om man då fyller på med ett antal år och det fortsätter i samma trend, så inser man att det inte går åt rätt håll. Så att jag sökte mig till Sverigedemokraterna hösten 2010 och gick med i våren 2011. Och ja, där var jag med i 3 år ungefär. Och det hände väldigt mycket saker under den tiden. I början så var det väldigt... Det kändes som det var väldigt högt i tak, att jag hade hittat rätt. Och ja, jag var med på flertal aktiviteter i Almedalen och så här. Men det var väl först under hösten 2013 i samband med att det började bli ett antal omtalade uteslutningar i Sverigedemokraterna. Som jag inte ställde mig bakom. Jag såg inte varför de här personerna skulle uteslutas, för de hade inte gjort något fel. Och började ifrågasätta detta, men det fick inget gehör. Och ja, det var i samband med nolltoleransen där också. Så ja. Och även under hösten där så var det en kompis som visade mig Loose Change, eller han bad mig att titta på den. Och det gjorde jag. Och den Loose Change handlade om 9/11, att det inte gick till som vi har fått höra på media, eller att det finns andra aktörer som låg bakom än vad media har presenterat för oss. Och jag trodde ju inte på detta initiala skedet, men jag tog mig ändå tiden att titta på Loose Change och ändrade uppfattning. gällande 9-11 att det är något lurt bakom det hela. Och ja, under våren 2014 sen så gick jag, så var det en föreläsning med Christopher Bollin i Göteborg som jag hittade. Och det var i föreningen Cubanos regi. Och jag tyckte det var speciellt spännande då, eftersom jag hade lagt ner ganska mycket tid att titta på nätet. Alternativa teorier gällande 9-11. Så jag tog med mig en kompis och gick dit helt enkelt. Mm. Och det var väldigt gemytligt. Det var trevligt och intressant publik och även en intressant föredrag. Så jag tog kontakt med föreningsmedlemmar och undrade liksom hur det går till för att liksom vara med på fler tillställningar. Så att, då kom jag med på en mailinglista och jag fick även träffa föreningsmedlemmar och ja, ansöka om medlemskap helt enkelt. Så att jag gick med. Och under den tiden så lyssnade jag på Motgift en del. Och där sa bland annat Jonas De Geer att han tyckte att det var ungefär 50% chans att vi hade varit på månen eller ej. Så att jag beslutade mig för att gräva i det hela. Och jag hittade en astrofysiker som heter Brage Norin som skriver ganska flitigt på nätet. Och han är helt övertygad om att Apollo-landningarna är en bluff. Så att, och jag såg ju i föreningen Cubanos historik att de har inte haft något liknande. Det var mest vacciner och medicin och föredrag av andra andra agendor. Så att jag kontaktade helt enkelt Brage Norin och frågade om han skulle vara villig att ställa upp och hålla ett föredrag i föreningen Cubanos regi. Och det ville han gärna. Så att han kom till Göteborg, jag tror det var våren 2015, han varit med ett tag i föreningen Cubano. Och det blev väldigt väl mottaget faktiskt. Och han gjorde för publiken ganska klart att månlandningen med största sannolikhet är en bluff. Mm. Men han stannade ju där och menar då att NASA bluffar om månlandningar, men sen så har allting därefter de berättat för oss är sant. Jag tyckte det var väldigt konstigt att varför skulle de ljuga bara om månlandningen och inte om andra företeelser. Så jag grävde vidare i det hela och började titta på alla möjliga olika filmer med NASA. Och allt från Apollo 1 till Apollo 17 och även Gemini-projektet som var innan. Och nu har vi ju den lyxen att vi kan sitta och titta i lugn och ro. Det hade man ju inte på 60-talet, för då hade man ju en liten box i sitt vardagsrum som man kunde se det när tv spelade upp det, och sen har de ingen möjlighet att gå tillbaka och titta på materialet, men det har vi ju idag.
Ja, precis. Det var liksom, idag så kan ju vem som helst som känner för det sätta sig ner och göra den här typen av research. Men på 60-talet så var man ju tvungen, då kunde man ju inte ha ett vanligt jobb, då fick man ju gå ner och till biblioteket eller beställa, få hem massa filmer och sådär va. Så det har ju blivit en väldig skillnad med det, att man har ju tillgång till allt det här materialet.
Mm. Precis. Så att jag tittade på allt möjligt material och även om ISS och Mars och så. Och det finns ju väldigt mycket. Det räcker ju att slå in på YouTube Moonlanding hoax eller typ Space hoax. Allting med följt av hoax. Och titta på vad det är som kommer upp. Och när man tittar på det får man ju såklart bilda sin egen uppfattning, för det finns ju väldigt mycket olika material där. Men de flesta tar ju bildmaterialet från NASAs hemsida. Man kan ju själv gå in på NASA och se att det är originalmaterialet. Och så gör de förklaringar eller peka på oegentligheter i filmmaterialet som presenteras för oss. Och det tycker jag är väldigt intressant, för att i tv så får man ju bara, det är en envägskommunikation och de presenterar vad som de anser vara sant. Men nu kan man ju själv skapa sin egen uppfattning, att gällande olika oegentligheter som de påpekar då i materialet.
Ja, precis. Men en grej som vi kanske kan nämna där, men det kan vi komma in på mer på sen också, men det är ju alltså, man får ju vara väldigt medveten om när man gör såna här research, att det finns som man misstänker, alltså stora mängder desinformation, och den här mängden desinformation, den har ju ökat väldigt mycket på senare år. Men som sagt, det får vi väl komma in på sen, det här med sådana här saker som flat earth och så, va.
Mm.
Men precis som du säger, så man ska ju alltid vara noga med att göra sin egen research, att om man tittar på något sånt här hoax-video och någon visar filmer, då kan man ju alltid gå in, försöka hitta källan på NASA och kunna konstatera själv att ja, detta är originalfilmer som man analyserar. Och sen kanske man inte behöver hålla med om analyserna då, va? Men det är ju nästan alltid så att det är originalmaterial som visas i olika analyserna.
Precis. Ja. Så att, och i det sökandet så hamnar jag på faktiskt en svensk ingenjörs hemsida, Anders Björkman. Jag tror den heter www.heivaco.com om jag minns rätt. Men det går att söka på Human Space Travel is not possible, och så kommer man upp till hans sida, eller Anders Björkman, och så kan man ju läsa. Han skriver ju på ett väldigt ingenjörsmässigt sätt varför rymdresor inte är möjliga, och det finns jättemånga så här konstiga beräkningar, och det är sida upp och sida ner. Och liksom, men han gör det ganska klart att rymdresor inte är möjliga. Och han stannar då vid att satelliter är, det fungerar, men resten som NASA håller på med är bluff. Och parallellt med detta så forskar jag även kring 9/11, för att jag var inte så tillfreds med den förklaring som... sanningssökarsidan, i alla fall de sidorna som jag tittar på, gav. För man konstaterar bara att 9/11 var en bluff, men liksom om det är en bluff så måste de ju ha gjort det på något sätt. Och det har ingen sida som presenterar en bra förklaring till hur det hela gått till. Och där hittade jag hänvisningar från Anders Björkman då, att han hade tittat väldigt mycket på en sida som heter September Clues, som skapade av Simon Schack. Så via Anders Björkman så hittade jag till September Clues och började läsa, eller titta på filmen. Det finns en väldigt bra film som tar upp alla oegentligheter i det presenterade bildmaterialet gällande 9/11. Och det tar ju bland annat upp inflygningsbanorna på det andra planet. Alltså när alla tv-stationer då ska ha fått upp sina tv-kameror och filma själva eventet. Och han presenterar då att det här andra planet har olika inflygningsbanor från olika klipp. Och i fysikens lagar så ska ju ett objekt inte kunna befinna sig på två olika ställen samtidigt. Och sen så tar det upp ganska många andra oegentligheter kring det hela. Men det ger även en förklaring till byggnad 7. För det är många som fastnar på att byggnad 7, att det står en reporter i direktsändning och kommenterar att byggnad 7 har fallit innan han har gjort det, så ser man byggnaden i bakgrunden. Men det jag reflekterar över efter ett tag där är ju att Finns det överhuvudtaget någon nyhetsstudio som har en direkt vy över New York i bakgrunden? För de flesta studios som jag har sett, de har ju green screens som reporten har bakom sig. Så vad säger att inte det vi får se i bakgrunden är en green screen?
Ja, det är väldigt intressant det där också. Och det är mycket som är så märkligt med det här med 9-11. Och, ja, jag vet inte om ska jag dra lite om mig och min historia i det här också?
Ja, visst. För det är väl där vi har hamnat nu. För 2 år sedan så hamnade jag på September Clues och jag har inte ändrat uppfattning sedan dess. Utan det är där jag hittade det mest väsentliga materialet. Och ja, jag har försökt få andra att titta på det här materialet. Och du är väl en av de första som är fullständigt ombord.
Ja.
Men det tog ändå sin lilla tid att även få med dig på det hela.
Ja, just det. Nej, jag var inte så. Jag tyckte det lät väldigt märkligt den här September Clues teorin när jag hörde den första gången. Eller jag hade ju blivit lite, ja, så att säga, varnad för den också, får man nästan säga, att det här var riktigt konstigt, det här att de som tror att det bara är en film.
Precis.
Ja.
Ja, ska vi gå över till dig då och din väg?
Ja, det kan vi väl göra, men innan vi gör det, jag tänkte det, jag såg bara det att Mr. Simon Check, upphovsmannen bakom September Clues, som vi har fått upp en väldigt bra kontakt med, han är just nu på Skype, såg jag. Så att, men... ja, så antingen så kan vi göra en paus i podden eller så kör vi på här och om vi ska prata med honom.
Men det kan vara i alla fall bra att vi får göra en presentation av din väg innan vi pratar med honom i så fall. Om vi ringer upp honom.
Yes. Jo, just det. Ja. Patrik heter jag. Närmar mig... den gyllene medelåldern med stormsteg. Och ja, min bana i det här då med det kan man väl säga också, alltså Cuborno som förening, det så tycker jag det är fantastiskt att det finns den här typen av förening i min hemstad Göteborg. Och för den är unik i Sverige, får man väl säga, tror jag. Och jag tror inte det finns egentligen så många av den här typen av föreningar på så många ställen i världen där man bjuder in talare och pratar om sådana här frågor. Och liksom det handlar om mycket, det är just det här. Och jag tycker det är så bra, det här visitkortet man får av, eller som Kivono har, det du inte får läsa i tidningarna, va? Att det man märker, det är ju det att våran så kallade fria och oberoende media inte förefaller vara särskilt fria och oberoende, för att de och det handlar ju, och det man märker det på, det handlar väl egentligen främst på vad de väljer att inte ta upp och prata om. Det finns saker som man helt enkelt inte pratar om, va? Som jag tror att människor tycker är väldigt intressanta. Om man börjar prata, om man börjar analysera sådana här saker då. Som är av väldigt stort allmänintresse, helt enkelt. Så jag tycker att media som ska prata om saker om allmänintresse, de gör verkligen inte det, va? Och man förstår det mer och mer. Ju mer man kommer in i det här så förstår man att det, alltså media, det är liksom inte, de är inte till för att informera oss. Utan de är ett verktyg som man använder till något helt annat i stora skedet. Men hur som helst. Och det här, mitt sanningssökeri, eller vad man ska kalla det. Det har väl egentligen, jag har väl alltid varit en sån här person som gärna gräver i saker. Och jag har alltid gärna velat ha en... vill att kunna förstå saker. Och Och jag började väldigt tidigt och läsa mycket saker på internet. Jag hade tur med det, för att jag var väl kanske en av de första som... Eller jag kom i kontakt med internet väldigt tidigt på början av 90-talet när jag började plugga. Så det var lite roligt faktiskt, för att när jag började läsa på universitetet 93, så kom det ett mejl, för då fanns inte det här med webbläsare och sånt. Men då kom det ett mejl att nu har det kommit någonting som kallas för en webbläsare som heter Mosaik då. Va? Den kan man använda för att titta på såna här webbsidor då. Mm. Så att det var verkligen i de första när internet var i sin linda. Och sen så har jag som sagt läst och tycker det är roligt att sätta mig in i väldigt mycket saker. Och jag har märkt det, att den bilden man ofta får på internet av saker, den har skilt sig. Liksom, man har hittat saker som man inte har läst om i vanliga media. Mm. Så jag har alltid sett det där liksom, att ja, vill du ha ett annat perspektiv på saker, då kan det vara rätt bra att göra sin egen research på internet. Mm. Och sen, för att snabbspola lite framåt, så var det väl hösten 2011 eller 2012 tror jag det var. Nej, 2011 var det nog.
Mm.
Så jag hade problem, jag mådde inte bra, det var väldigt diffusa saker. Jag var väldigt trött och sov dåligt på nätterna och sådär.
Mm.
Och läkarna, liksom, jag var lite hos läkarna och kunde inte riktigt säga vad det var för problem. Va? Men då började jag gräva i det här själv då, och då vände jag mig till internet. Och då kom jag i kontakt med någonting som kallas för LCHF.
Mm.
Alltså det handlade om att, ja, för att det kan vara bra att ändra sin kost, för att med den kosten vi normalt äter så är det så att vi förmodligen får i oss alldeles för mycket kolhydrater, vilket driver upp vårt blodsocker och framförallt insulin.
Mm.
Så att jag blev nyfiken på det här. Jag läste, jag tyckte det verkade vara väldigt vettiga resonemang kring det, men det var resonemang som jag aldrig hade läst om i några vanliga tidningar eller någon vanlig litteratur om hälsa och sådär, eller hur man ska göra. Men jag testade i alla fall det här, och efter några dagar så mådde jag mycket, mycket bättre.
Mm.
Det här var verkligen det problemet jag hade då, att jag åt en alldeles för kolhydratrik kost. Mm. Visade sig.
Ja, det är många som följer råden som kommer kvällstidningarna, och de verkar ju skifta år från år också, så att man aldrig äter riktigt rätt.
Nej, precis. Och just den här grejen, va, den gav ju mig en väldigt uppvaknande i att jag förstod det, att någonting så här viktigt, va, som hur man äter och hur medicin fungerar, det var alltså helt upp och nervänt helt enkelt, va? För att det här gjorde mig väldigt intresserad, eftersom jag kunde ju själv då konstatera att det här gjorde en väldigt stor skillnad till sin fördel på mig.
Mm.
Men det var ingenting jag hade hört talas om tidigare, så att jag började gräva i det här med medicin och hälsa, och ju mer jag grävde, desto mer visade det sig att det fanns en helt annorlunda bild av den etablerade bilden. Mm. I sådana här frågor.
Mm.
Och det gjorde mig väldigt konfunderad, för jag har alltid varit en sån här liksom, ja, jag har aldrig ifrågasatt att det vi läser i tidningarna eller att det alla vetenskapsmän och experter berättar för oss, att det skulle vara fel på något sätt, att man liksom, ja, att man framför saker som man kanske egentligen har väldigt dåliga belägg för, fast man säger inte det. Mm. Va? Jag har liksom alltid varit väldigt, ja, vad ska man säga, en normie, eller trott att saker och ting är som de är. Mm. Men det här fick mig ju att verkligen börja fundera kring sådana här saker. Mm.
Och hur stor är liksom, om de har ljugit om det här, vad är det mer de ljuger om? Det är ju en ganska naturlig fråga att ställa sig då.
Ja, men under det här, när jag tittar på det här med hälsa och medicin, så kunde jag aldrig föreställa mig att det var något annat än ett ärligt misstag, eller att det var typ, ja, det kanske var lite giriga läkemedelsbolag och livsmedelsbolag som förvrängde bilden då, va? Men jag kunde ju inte tänka mig något större. Mm. Ända tills för ett drygt år sedan, då jag träffade en kollega på när jag började ett nytt uppdrag, som jag jobbar som IT-konsult då, så träffade jag en ny kollega, och han var väldigt inne på såna här saker, han var också väldigt inne på det här med medicin och hälsa, var också, höll med mig om att det är väldigt mycket som är konstigt där. Men sen var han även inne på det här som man kallar för konspirationsteorier och sådär. Mm. Och då började han prata om 9-11, och vadå liksom 9-11, ja, vad är det med det? Mm. Ja, så frågade han liksom lite sådär klurigt då, att vet du hur många byggnader som rasade den 11 september 2001. Nej, det var väl två, så jag. Nej, det var väl tre, vet du.
Men sen så senare så har vi konstaterat att det är väl 9 byggnader. Den officiella filmen, ja, man börjar gräva lite sen.
Det var ju 3 då som ramlade framför tv. Ja. Liksom, som man har. Ja, exakt. Men, och det är ju det som... Och då är det ju det här Building 7 liksom. Och så gick jag ju hem och började titta på internet och Building 7. Mm. Och då kan man ju säga att då ramlar man ju ner i det här kaninhålet. Mm. När man förstår hur vilken stor lögn 9-11 är, helt enkelt. Mm. Då, va? Att det kan ju inte ha skett på det sättet som den officiella historien.
Nej, och den officiella versionen är väl att den träffades av lite fallande bråte från tornen, och så fall den på grund av... Ja. Kontorsbrand. Men det, sånt har ju aldrig hänt i historien. Och det ska ju vara en 47-våningsbyggnad, 110 meter hög tror jag den ska vara. Och så faller det ner i sitt eget fotavtryck i fritt fall, precis som de två tvillingtornen också då gjorde. Så att, det är ett historiskt event som aldrig tidigare skådats.
Och det som är så intressant också i detta, tycker jag, det är ju att man skrattar ju nästan åt sig själv. Mm. När man vet att i 16 år eller vad det blir, så gick man ju var helt fullständigt övertygad om, eller man reflekterade inte över hur det var möjligt för en skyskrapa som då är gjord av stål och betong. Det är ju fruktansvärt starka konstruktioner. Mm. Hur en sån byggnad, på grund av att ett flygplan flyger in i den och att det börjar brinna i den. Och flygbränsle brinner ju inte med en högre temperatur än vanligt kontorsmaterial. Va? Hur det skulle kunna medföra att en sån byggnad fullständigt kollapsar uppifrån och ner dessutom. Mm. I sitt eget fotavtryck. Mm. För att det är fysiskt omöjligt. Mm. Det inser man ju idag när man liksom verkligen har jobbat med de här frågorna. Mm. Men innan man fann liksom ingen anledning att fråga, eller man kunde egentligen inte ifrågasätta det. För att om det skulle vara så att det har skett på något annat sätt, då är ju världen alldeles för konstig. Mm. Det är väl där det stannar på något sätt.
Ja,
va?
Det är man känner på sig där. Bör man gräva mer så kommer man få leva i en okomfortabel sanning. Men de flesta väljer ju alternativet att inte gräva mer och leva i en komfortabel lögn. Men vi har väl steget.
Det är ju det här begreppet också som, det finns ju en benämning på det där, den här psykologiska mekanismen vi har. Mm. Och det kallas för kognitiv dissonans då. Att man vill inte se sådana här saker, och man gör det inte.
Nej, och sen så alla andra runt omkring en, de har ju sett det där på tv liksom, så att... Och fått förklarat för sig vad som hände, så att för dem är ju liksom det klappat och klart redan. Så, det gäller att träffa likasinnare så, så att man känner att man inte är ensam i det hela.
Nej. Nej, precis. Och jag var ju också rätt fascinerad över det innan, innan jag träffade den här kollegan Bengt på jobbet. Då. Hur, hur jag som tycker om att göra väldigt mycket research och är väldigt mycket på nätet inte hade sett på de här sakerna tidigare. Mm. Inte hade brytt mig om och kolla upp det. Och inte sett någonting. Förrän jag träffade en person i verkliga livet som uppmärksammade mig på det då. Och sen som sagt, efter det då, då ramlar man ner i kaninhålet va. Men det är ju egentligen bara början på en resa. Ja. För att om man börjar titta på 9-11, ju mer man tittar på, alltså om man inte köper den officiella versionen. Mm. Utan börja titta på vad det finns för alternativa förklaringar och idéer kring det här. Då hamnar man i en labyrint av olika märkliga konspirationsteorier om vad som har hänt. Och det är Bush och Rumsfeld och massa märkliga personer inblandade som ska ha gjort detta. Och med berått mod tagit livet av 3000 amerikanare. Mm. Och man försöker få någon rätsida på det. Man försöker förstå hur den här termiten och allt de pratar om.
Eller mini-nukes har du också.
Ja, mini-nukes, ja, dustification. Och det finns hur mycket som helst, ja. Va? Och ja, jag fick ju ingen ordning på det här. Jag kunde liksom, för att jag ville ju försöka förstå hur det här, precis som du nämnde där, jag ville försöka förstå hur det här har gått till. Men som tur var så drog Bengt med mig på en liten middag. Eller vi gick ut och käkade med några av hans vänner som var med i den här föreningen Kubono. Ja. Där var det en kille som hette Martin. Han varnade mig lite för Martin. För han sa att Martin, han har lite väl konstiga idéer om det här med 9-11 och sådär. Han är inne på att det bara är en film och sådär. Ja, okej, ja, jag tänkte vara lite på min vakt där. Och så började du prata om det här med... Precis de här sakerna. Det fanns teorier som hette September Clues. Ja. Och ta och titta på den va. Ja, nej, det låter ju väldigt konstigt tyckte jag. Men, och det är ju också det här va, att man blir ju mer öppen för saker som man förut har liksom inte brytt sig om att titta på. För man börjar ju förstå hur lurad man är. Va? Eller på vilken nivå de här lögnerna finns. Då, så att man kan liksom inte avfärda saker och ting. På samma sätt. Som man gjort tidigare. Då. Så att jag gick hem och tittade på den här September Clues. Och försökte ha ett öppet sinne. Och tyckte väl det var ganska konstigt. Första gången jag tittade på det. Men ju mer jag började fundera på det. Samtidigt som jag tittat på så många andra teorier runt 9-11. Som inte... Ja, som inte har har gett balans.
Jag satte väl lite grill i huvudet på det med de olika inflygningsbanorna på andra planet. För det hade inte du någon bra förklaring på, kommer jag ihåg.
Nej. Och det finns ju så mycket material kring Line 11 också. Så många olika teorier som man kan titta på. Men just det här som var intressant med September Clues då var att det var att då började man kunna lägga det här pusslet logiskt. Det är ju den rimligaste förklaringen på hur man skulle kunna genomföra en sån här sak. För att alla de andra olika teorierna, de går ju ut på detta att det vi ser, det vi såg på tv den dagen, det är genuina bilder, kan man säga, va? De kan vara lite manipulerade, men så är de genuina, va? Och det innebär att i så fall så måste man ha planterat sprängladdningar då i hela den här byggnaden. Mm. Man måste ha någonting som flög in i byggnaderna och skapar de här explosionerna. Och sen så har byggnaderna rasat ihop snyggt och prydligt framför tv-kameror. Mm. Och det som blir lite problematiskt då om man är den här konspirationen och ska göra detta, det är att man har så fruktansvärt mycket osäkerhetsmoment. Va? Det här är en otroligt riskabel sak att genomföra.
Och fysiskt omöjlig där det dessutom skulle man väl
kunna säga. Dessutom fysiskt omöjlig. Men man kan ju ha olika hemliga vapen då. termit och kärnvapen och
ja,
så va?
Energy weapon har väl hon Judy Woods. Ja.
Ja. Men det som September Clues verkligen slår fast på ett väldigt förtroendeingivande sätt eller på ett väldigt övertygande sätt, det är ju det att om man analyserar filmer, bildmaterialet, så kommer man ganska snart fram till att inget av bildmaterialet kan vara autentiskt. Nej. På grund av att det finns mycket anomalier i det. Alltså i olika vinklar så kommer samma plan in på olika sätt. Mm. Det är hur mycket som helst.
Brodelan i bakgrunden där flyttar sig man ser en kameravinkel som är från samma håll. Och sen så har du bropelaren i bakgrunden som går över bukten där. Och så är den på olika ställen, på olika klipp. Så det är liksom, hur kan den flytta sig? Liksom? Det tyder på att det är någon form av fotomanipulation. Ja. Och det går inte att förklara med någon av de här andra alternativa teorierna. Varför det skulle vara så.
Och det ger ju också en väldigt bra förklaring på hur man rent praktiskt skulle kunna genomföra en psykologisk operation som man får kalla det för på den här nivån. Alltså på hur man kan vara säker på att saker och ting går i lås. Va? För det som förmodligen hände den dagen, den rimligaste förklaringen då, det är ju det att på morgonen så sker det väl några explosioner. I World Trade Center.
Men man har stängt av under natten förmodligen så att det inte kommer några människor i närheten av eventet.
Ja just det, precis. Och det är också det att Manhattan är en ö som en halvö va. Så att det går ju ganska bra att evakuera den. Och man hade ju massa olika drills, olika övningar också. Flera olika. Mm. Både innan och där på morgonen va. Så att det som förmodligen har hänt, eller den rimligaste hypotesen och som man för fram i September Clues, det är ju det här att någonting hände i skyskraporna på morgonen, några explosioner va. Men sen så fylldes hela Manhattan med rök. Mm. Och sen så drog man igång, kan man säga, 9/11-filmen då va. På alla tv-kanaler.
Mm. Och det har man alltså jobbat med i många år innan och framställt det här bild- och videomaterialet. Sen så har man kanske finjusterat med lite några tagningar strax innan då för att få det så autentiskt som möjligt. Men de klippen som man kan göra så långt tillbaka är de där man tar med New York skyline och siluett och så. Kan man ju göra ganska lång tid innan. Och det finns ju väldigt många ledtrådar om det här eventet i tidigare Hollywoodfilmer. Och det är ju inte så det är inte konstigt då om de har planerat det här så länge att de vet vad det är för film de ska spela upp som en verklig händelse ett visst datum. Så är det klart att man kan sätta in ledtrådar i olika Hollywoodfilmer. För det vi pratar om då är att det finns ju en liten elit som styr bakom det hela. Makten idag är ju väldigt koncentrerad med alla de här medierna och banksystemet som vi har. Och det tenderar ju att bli mer och mer centralstyrt. Det är ju den trenden man kunnat se. Sedan jag vet inte hur länge. Det har ju pågått under en väldigt lång tid det här.
Det får vi prata om längre fram. Men Om vi håller oss till det här med 9/11 då, så att i och med att det här var en film då som var inspelad i förväg, då kunde ju den här operationen, då kunde man vara säker på att allting funkade rent tekniskt. Ja. För att ingenting kunde ju gå galet eftersom som sagt det var gjort i förväg va. Det vi såg på tv, det hade man spelat in i förväg. Mm. Och sen fyller man Manhattan med rök. Mm,
och det finns väldigt bra militär utrustning för att skapa rök. För att disillusionera fienden och liksom rycka fram.
Ja, precis. Det finns militära rökmaskiner. Och det tycker jag också stödjer ju verkligen den hypotesen att man fyllde Manhattan avsiktligt med artificiell rök. Va? För att demolition eller brand som kan skapa den mängden rök man faktiskt såg på Manhattan den dagen. För att hela Manhattan var helt täckt i rök under i princip hela dagen.
Och det...
Så att man använder, som sagt, som man säger, som Simon Schack har sagt någon gång, det äldsta tricket i boken, va? Rök. Man fyllde Manhattan med rök. Mm. Man visade en bild vad som hände på tv som inte var den verkliga bilden. Och bakom den här röken så plockade man, så sprängde man byggnaden.
Ja, på
fullständigt kontrollerat, en helt vanlig demolering av de här byggnaderna. Och nästa dag då, så att säga, ja, Manhattan var ju avstängd, så man kunde inte gå ner vad som hände och se en privatperson, ingen i New York kunde ju komma dit och se vad som egentligen hade hänt, va. Men byggnaderna var ju nere, det kunde man ju se på långt håll, va.
Precis.
Och då får man ju den här versionen av verkligheten att stämma överens med det vi såg på tv, va. För där såg vi att byggnaderna rasade, fast de gjorde det på ett mycket mer spektakulärt sätt än vad man kan misstänka att det som hände i verkligheten var.
Precis.
Och om man förstår det här, om man liksom tittar på September Clues och sätter sig in i detta och förstår detta, då förstår man också på vilken nivå de här psykologiska operationerna vi utsätts för ligger på, va? Att vi har alltså då, jag menar, vi lever ju och tror att vi har massa konkurrerande tv-nätverk i USA och att vi har massa olika medier. Men så är det inte, utan de här medierna, de kontrolleras centralt. Och när en sån här stor grej ska till och göras, va, då är allting centralt kontrollerat och de ger samma bild av en händelse då, va. Och det är ju väldigt, det är svårt för oss att förstå. Det tror vi ju inte att det skulle kunna fungera på det här sättet. Nej. Det är ju egentligen, det får man väl säga, det är ju den här elitens främsta och viktigaste verktyg. Mm. Just det här, har en fullständig kontroll av medier. Och det handlar ju inte bara om medierna i USA, utan det handlar ju om de internationella medierna. Och det är alla de här nyhetsbyråerna, Reuters och så vidare. Och det fungerar ju ganska enkelt då, för att de är ju så att säga referensen på nyheter, så att om Reuters eller någon annan av de här erkända nyhetsorganisationerna rapporterar någonting, då har ju alla andra medier det som referens, va. Det, där har vi den ordentligt källgranskade sanningen, tror
vi. Precis.
Fast egentligen så är det ju inte så. Nej. Så att grejen är ju det här, och det är ju som man säger lite, att förstår man 9/11 så som den verkligen gick till, då har man nyckeln till att börja förstå alla de andra stora sådana här hoax som pågår också.
Precis. Så att,
och sen får man ju också ställa sig frågan, och det tycker jag är ju ett väldigt, väldigt bra namn på den här föreningen som du och jag är med i, Kvi Bono. Vem tjänar på det? Varför gör man något sånt här? Varför gör man ett 9/11 där man hävdar att islamistiska terrorister flyger in plan ur skyskrapor och medför 3000 amerikaners död? Varför gör man något sånt? Jo, det är ju det här att man har det finns ju olika intressen. Man har ju tjänat väldigt mycket pengar på det här. Byggnaderna var försäkrade upp över öronen. Man kunde starta krig och man har stora intressen i det så kallade militärindustriella komplexet. Man skapar en väldig rädsla och chock i den amerikanska befolkningen, egentligen i hela världen. Vilket gör att man kan få in massa lagar för att skydda, som man säger, medborgarna. Och det gör man alltid genom att begränsa ytterligare människors fri- och rättigheter då. Så att det är ju en hel mängd drakoniska integritetskränkande lagar som man har lyckats införa då, tack vare att 9/11 hände då. Och massa andra terroristattacker som vi säkert ska prata om mer.
Ja, absolut. Vi får väl ta dem en och en så att lyssnarna hänger med. Ja.
Och som sagt, om man väl förstått det här med 9/11, då har man börjat sin resa ner i kaninhålet. Och det är väl egentligen det som är något av det svåra och jobbigaste. Det är ju att, att förstå hur mycket det är som, ja, på vilken nivå man luras.
Mm.
Hur många lögner det finns och hur stora de är.
Och många...
Det var ju inte sitt på det här med rymden till exempel.
Och många avfärder bara är den tanken för att den är så absurd på något sätt att ska lögnen kunna vara så stor? Eller det är liksom, man avfärder bara på grund av det, den anledningen. Att det är en för stor lögn för att komma undan med. För att det finns ju alltid någon som pratar. Varför har vi inte fått reda på det tidigare, frågar sig folk. Liksom, det måste ju finnas jättemånga personer som har... insiderinformation och varför har inte de läckt och sådär, men de som kontrollerar media, de äger också stora företag som Google och YouTube och de programmerar olika algoritmer för vad man ska få fram när man får olika sökresultat och nu håller de ju på att förfina de här metoderna så att det gäller ju att ta det här fönstret som vi har nu och använda internet till vad man kan göra. För att både du och jag hade ju inte varit här och tänkt så som vi gör nu om vi inte hade haft tillgång till internet utan att bara nej, behövt gå, eller kunnat gå till stadens bibliotek liksom. Och där rensar man ju ut all litteratur som en väldigt takt.
Ja, precis. Det, exakt. Va? Det var ju som jag var lite inne på i början med internet. Och så här, va? Det är ju ett fantastiskt verktyg och det är ju den första gången vi har haft möjlighet att kunna göra den här typen av research och kunna se såna här saker. För det är som sagt, det har inte varit möjligt att göra tidigare. Och sen så måste jag också säga det att det här med att många människor resonerar så här, men man kan ju inte ljuga om såna här saker liksom. Det kan ju inte vara så här mycket lögner. Jag tycker det är ett väldigt bra och psykologiskt sunt resonemang som man gör där egentligen alltså. För att det är ju väldigt konstigt att det skulle kunna vara så. Men det som är så jobbigt och frustrerande också med det där och jag menar så tänkte jag ju själv också alltså innan jag blev medveten om det här men det som är jobbigt och frustrerande med det här det är just det att det är ju därför de här lögnerna fungerar för att de är så stora och otänkbara att man kan inte tänka sig att människor skulle kunna ljuga om sådana här saker. Som om vi tar till exempel igen det här med 9/11. Vi har alltså massa människor som reser jorden runt och gråter och berättar om sina anhöriga som de har mist. Hur fruktansvärt det har varit för dem. Alltså, kan människor verkligen stå på en scen framför hundratals människor och ljuga om sådana här saker? Vi kan inte föreställa oss det. Och det är därför det fungerar.
Men sitter man bara och tittar på tv så kommer man aldrig komma fram till något själv. Utan man måste ju ta sig tiden och studera det här. Och det är ju ett flertal bland annat en Mason Wells som har befunnit sig på tre olika sådana här event. Och berättat om det framför kameran och statistiskt sett då liksom, hur stor sannolikhet är det att samma person har befunnit sig på tre olika sådana här ställen samtidigt som eventet har skett och det är ju inte bara den enda personen utan när man börjar gräva det finns ju researchers som gräver betydligt djupare än vad vi gör liksom. Det är ju väldigt tidskrävande att sitta och titta på allt videomaterial som kommer ut. Så att jag brukar när det kommer ett sånt här event och vänta ett litet tag. För det dröjer väl kanske några dagar så kommer det oftast YouTube-videos där det är människor som har tittat på det. Som bland annat i Stockholm då. Så är det bara att slå in Stockholm Hoax på YouTube och så kan man titta på de olika filmerna som är där och se på de oegentligheter som filmerna pekar ut då.
Så att det du säger nu då Martin, det är att den här terrorattacken som utspelade sig i Stockholm för några månader sedan. Du menar att den skulle vara... Vad kan du förklara lite där? vad det är du menar egentligen? Vad
det
är,
ja,
du säger?
Att den är konstruerad precis som alla andra terror-event. Eller de flesta i alla fall. Sen så händer det såklart saker i verkligheten, men det är väl mer en lite annan typ av rapportering för de som får internationell status och där det finns en färdig skriven agenda som står i upphällningen att genomföras som konsekvens av de här terrordåden. Då kan man ju misstänka att det är någonting som är fel.
Så att, Men menar du alltså att terrorattacken aldrig skedde, eller att den skedde, att det var några andra än det som det utges var att vara som genomförde den?
Nej, jag tror precis som 9/11 att det är en skapad händelse. Och det gäller ju att förstå 9/11.
Ja.
Så kan man titta på Stockholmsdådet med samma glasögon. Men vi kanske inte ska gå in i detaljer nu. Vi kan ju ha lite dedikerade avsnitt i framtiden och där vi kan förbereda oss innan vi har en podcast, så blir det kanske lite mer intressant.
Ja, det håller jag med om, Martin. Jag bara frågar lite här eftersom du gick in på den här händelsen och
men det är samma, det är en känd bild från Expressen tror jag det var, där de befinner sig 400 meter längre bort än där lastbilen sägs ha kört in på Drottninggatan. Det här Åhlénshuset är ganska långt, 400 meter. Och då är den här bilden tagen när de bär en skadad person. Och jag vet inte vad det är de bär den personen till. Det verkar inte vara någon fara och färde på den gatan. Så att, varför ska man bära någon? Det bästa är väl att låta personen ligga och låta ambulansen komma och hämta den. Så det känns som att det är en skapad bild för att skapa dramatik. Och det är ju även erkänt i mainstream-media att de hade övningar som simulerade samma event eller samma typ av scenario i faggorna där. Och det som bland annat Olle Damgård är inne på är att de tar bildmaterial från de här övningarna och sen så basunerar de ut det som att det är från en verklig
händelse. Ja, precis. Nej, exakt. Och det är ju så man kan ju inte säga alla, för man har inte tittat på alla händelser, men när man tittar på de här händelserna, så de händelserna man tittar på, då ser man ju det här mönstret att det är alltså fullständiga mediafabrikationer då. När man skapar bildmaterial vid någon övning och man har sån här katastrofskådespelare då. Och ingen dör egentligen på riktigt. Men man är ju också väldigt noga med, för att man vill ju att vi ska tro att det här är verkliga händelser på det ena eller andra sättet. Va? Att antingen så ska vi tro att det har skett precis på det sättet som den bilden man målar upp i tidningarna. Eller så ska vi tro att händelsen har genomförts, fast det har varit en så kallad false flag då. Att det har varit något NATO-kommando eller någon Mossad-grupp eller något som har gjort detta. Velat att det ska se ut som det var en terroristgrupp som gjorde det då, va. Men det de inte vill att vi ska tänka oss, det är just det här att det är helt konstruerade händelser då.
Precis.
Då blir de ju så att säga avslöjade och det vill de inte.
Men det är många i sanningssökarrörelsen som skriker false flag, false flag. Men liksom det är väldigt stor skillnad mellan en false flag operation och en psykologisk operation. För en false flag har ju skett i verkligheten. Det är bara det att man utför den under förevändning att man är någon annan än vad man är. Men det skulle... Om sanningsrörelsen då säger att det är staten som utför de här, men skulle man få en muslimsk terrorist att verkligen ställa upp på det här då liksom? Ja, det låter väldigt, väldigt konstigt.
Nej, och där har vi åter liksom den här psykologiska barriären som blir på grund av detta också då, och det finns ju ett bra begrepp som jag tror att det var väl Simon eller den här Hoi Polloi på det här Cluesforum som myntade den här Wall of Tears, väggen av tårar. Det vill säga att hur kan man ifrågasätta människor som sörjer och lider? Är man inte en hemsk människa som gör det då? Alltså om jag säger så här att jag tror faktiskt att de här 3000 människorna som sägs ha omkommit den 11 september. Jag tror att det är fingerade människor. Och det finns väldigt mycket av eller den bevisningen, när man börjar titta på den bevisning som finns, som till exempel den här WIPSIM report som följer med September Clues-dokumentären, så visar man ju att de här ansiktena är datorgenererade och så vidare, att det man hittar inga verkliga personer bakom de här identiteterna, va? Men då är jag ju en väldigt otäck människa som kan ifrågasätta en sån sak. Och det finns ju anhöriga som gråter i tv om de här sakerna, va? Så att, och det blir just den här psykologiska spärren då, väggen av tårar, som är väldigt effektiv. Att sånt här kan man inte ifrågasätta.
Så att, men de flesta av de här medieeventen, så de som tittar på tv och sånt, majoriteten av dem har ju inte varit där, utan de förlitar sig till vad de får se på tv. Och i alla fall de gångerna jag har varit på ett event som har eller en händelse som rapporterats senare i media, så är det ju inte alls den bilden jag har fått när jag är där, som rapporteras om senare. Så att det är ju inte bara enda metoden, utan man kan ju vinkla en händelse till oigenkännlighet, och så kan man skapa den, och det finns ju så många olika verktyg de kan använda sig av. Det är precis som en trollkarl, att går man och tittar på Job Labero när han såg isär en människa, och så sätter han ihop den igen, och så vet ju alla att han kan ju inte ha gjort det här på riktigt, utan det är en illusion. Men dit går vi och vet att vi blir lurade. Men media har ju en mycket mer verktyg än vad en trollkarl har. De har ju liksom green screen och skådespel. De kan använda hur många olika tekniker som helst för att förvilla och förleda. Och
ja, visst. Och jag menar, vi har ju alla sett de här fantastiska Hollywood-filmerna som Gravity och Independence Day, va? Vi vet ju vad man kan göra med specialeffekter. Men det vi inte kan föreställa sig, det är ju att man skulle göra nyhetsinslag med specialeffekter och sen så kallade för verkliga nyheter. Det kan vi ju inte tänka oss att det skulle kunna gå till på det sättet. Men det finns ju väldigt mycket, kan man säga, som talar för att så är det faktiskt. Då kan vi ju rent logiskt förstå. Vi kan ju i alla fall logiskt förstå att man skulle kunna göra så.
Precis.
Ja, vad säger du om det som inledning då? Funkar det?
Ja. Ska vi köra på och ringa Simon, eller ska vi nöja oss här?
Nej, men jag tycker vi kan, eller ja, ska vi kan ju ta en officiell intervju med Simon lite längre fram i podcast.
Ja, absolut.
Så ringer vi och pratar lite för oss själva med Simon. Absolut. Så får lyssnarna hålla sig till tåls.
Ja, precis.
Men han är en väldigt trevlig person, och han pratar utmärkt svenska också.
Precis. Så att, men det här blir lite pilotavsnitt. Vi får testa och lägga upp det på lite olika kanaler, så att det kanske tar en stund innan det kommer upp. Jag hoppas att det kan bli en serie som intresserar en publik. För det, både jag och Patrik känner att Det behöver komma ut, den här informationen. Det behöver få större spridning, och det är inte så många inom sanningsrörelsen som pratar ur de här händelserna, ur denna aspekten som Samman Check har visat.
Nej, Precis, och även om vi kanske inte är de vanaste podcastarna, men vi kommer säkert att bli varma kläderna så snart, Martin, så har vi, tycker jag, ett väldigt intressant och tacksamt ämne att prata om. Ja, det här. Och jag tycker det är väldigt roligt att du och vi tar initiativet att göra detta, för att det är väldigt viktigt. Absolut.
Ja, men då tar vi episod nummer ett, så tills nästa gång.
Allting har sin början.
Ha det så bra.
Ja, detsamma, Martin. Hej, hej. Hej, hej.
So remember.